Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Nu, kamrater, ska ni få följa med till Gunnarsbo, en liten gård i närheten av Forsmarks kärnkraftverk och Forsmarks bruk i östra Uppland. Kan det finnas någon värdefull natur där? Ni ska få följa med på ett vindlande samtal om naturvård som tar sin utgångspunkt i Gunnarsbo, där Ingmar visat att det finns granar som är över 200 år gamla. Men innan dess vill jag tacka Johan, Eva och Oskar för era bidrag. Om du som lyssnar själv vill bidra till min möjlighet att göra den här podden så får du gärna swisha valfri summa till 123-556-7870. Märk gärna bidraget med podd. Och du, alla bidrag räknas. Ingmar Södergren är landskapsarkitekten som nästan utbildade sig till biolog och därefter jobbade på Länsstyrelsen med naturvård för att sedan säga upp sig. Nu jobbar han med gården, fördjupar sig i naturen och historien kring Gunnarsbo och håller kurser om skog och natur. Han har tagit sina teoretiska kunskaper och omsatt dem i praktiken på släktgården Gunnarsbo. Skogen på gårdens inägg och mark, insprängd mellan långsmala åkrar och ängar, har en mycket rik biologisk mångfald. Rosenticka, garnlav och ovanliga marksvampar finns där. Ingmar har borrat granar som är över 200 år gamla. På många sätt kan man säga att det är den här platsen som format hans syn på naturen. Så jag åkte ut till Gunnarsbo i november, monterade två mikrofoner runt köksbordet. Och så fort det brann i vedspisen så började vi vårt vindlande samtal om naturvård, gården och allt däremellan. Jag tänker att vi kan väl börja med var vi är någonstans. Kan inte du introducera platsen här?
Okej. Jo, vi är i Norduppland utanför Forsmark. Vi är mellan Forsmarks bruk och Forsmarks kärnkraftverk kan man säga. Norduppland skogsbygd på en gård som heter Gunnarsbo som är en släktgård kan man väl kalla det. Där morfar var född. Här ute är det lite äppelträd, stort vårdträd, en lind, lite lövträd och sen är det mest barrskog, lite åkrar. Det är väl ungefär så. Det är ju nära till havet liksom. Det är ju typ 1,5 kilometer till havet i nordost liksom. Och sen västerut så har vi en sjö som heter Bruksdammen.
Tanken är lite är ju att vi ska ha den här platsen som utgångspunkt för ett samtal om naturvårdsfilosofi egentligen. Alltså för du har ganska mycket tankar kring såna frågor.
Ja, och det är väl någonting som har växt fram liksom successivt och ganska mycket på den här platsen. Jag skulle säga att den här platsen är kanske en av mina främsta lärare liksom i naturvård och hur man relaterar till plats liksom.
Liksom utifrån ditt perspektiv, vad tycker du är liksom en dålig syn på naturen och gärna med exempel från idag?
Alltså jag kan ju bara ta exempel härifrån då. När morfar gick bort 2014 tror jag det var, eller ja, 2014, vintern 2014. Så var det lite oklart vad som skulle hända här i Gunnarsbo. Men bland annat för att jag var intresserad så bestämde vår familj då att behålla gården. Och det är ungefär 55 hektar mark. Och då när dödsboet var löst och allting så gjorde Mellanskogen skogsbruksplan till det här området som vi fick då. Då stod det ju kalavverkning, markberedning, plantering på alla äldre skogar som fanns här. Liksom. Men det tycker jag liksom är ett cyniskt sätt, liksom ett cyniskt exempel, att så här man gör en plan på hur man ska liksom utnyttja en plats innan man har lärt känna den. Och de gick ju runt och visade här uppe i den här backen, här uppe som man ser liksom, ja, men här kan vi komma in med maskinerna, och jo då, det går bra att kalaverka här trots att det är så blockigt liksom. Och det skulle bli, alltså majoriteten av skiftet här vid gården skulle ju bli kalhygge liksom.
Men om man skulle försöka definiera den exploaterande synen på naturen lite mer.
Alltså jag vet inte, jag tror att den är så, just nu känns det så ingrodd i vår kultur att det mer är liksom, det är ganska slentriant liksom. Det är inte så här nödvändigtvis så ideologiskt varför man hugger sin skog. Vissa hugger sin skog för att få pengar, andra gör det bara för att man ska göra det nu liksom. Och i det här fallet så var vi liksom lyckliga nog att inte behöva pengarna just nu.
Men om man ser ur mellanskogsperspektiv, och det är de som gjorde skogsbruksplanen här eller kom med förslag på en, men de har ju också stått för en typ av skogsbruk liksom.
Ja, precis. Och det är ju, vad ska man säga, representerar, ja, det är medlemsförening. Och vi är ju medlemmar då i mellanskog liksom. Och de är ju virkesköpare liksom. Och det är väl kanske det man ska komma ihåg, att de är virkesköpare och de äger delar av industrin liksom. Sågverksindustrin, så de är intresserade av virke och de har ett egen intresse i att köpa virke och att skog avverkas liksom.
Men jag tänker om man försöker ge en lite stereotyp bild av det hela, så handlar det om att se på naturen som någonting där man kan åka ut och hämta det man vill ha och sen så tar man bort det. Det är inte så mycket mer än så liksom.
Nej, precis.
För du har varit inne på en annan syn, tänker jag, indirekt när du pratar om platsen och att man inte tänkt på platsen. Så om du skulle ge ett annat perspektiv, det motsatta, hur skulle det se ut?
Alltså det perspektivet som jag har liksom, som jag tror en stor del av bristen, det är väl liksom att vi behöver liksom upprätta en relation till skogen. Och en relation som bygger på någon slags ömsesidighet. Jag tror att det är där det brister liksom, och det är där många, många andra kulturer som har mycket mer kan man säga, hållbara förhållningssätt liksom, till naturen har något att lära oss. Liksom.
Och när du säger skog, det skulle man lika gärna kunna byta mot natur lite mer allmänt, sådär, eller?
Ja,
ja, absolut. Det är skogen som är din främsta arena, eller hur skulle du säga?
Ja, alltså, det där är också intressant, för jag är egentligen väldigt intresserad av många olika naturtyper. När jag jobbade på Länsstyrelsen så jobbade jag ju med framförallt betesmarker, och det tycker jag är jättekul. Och det jobbar ju med även här, både betesmarker och ängar. Men det kanske är att skogen, ja, det är väl, jo, okej då. Det är skogen där mitt, liksom, min största passion finns. Liksom. Men sen kan ju liksom begreppen bli lite flytande med vad är skog och vad är betesmark och vad, ja, liksom. Egentligen är det kanske hela landskapet som jag är allra mest intresserad av. Här var ju betesmarken skogen, liksom. Alltså helt uteslutande var det ju bara skogen som betades här. Så förutom om man liksom efterbetade åkrar och ängar och sådär. Men annars var det ju, skog var ju betesmarken liksom här.
Men jag tänker också att det finns ett intressant perspektiv i det traditionella brukandet som har varit här i Forsmark liksom, av naturen kontra det vi har idag. Det är ganska stor skillnad där. Vet du hur man har brukat marken traditionellt här runt?
Du tänker på järnbruket nu, eller?
Nej, jag tänker nog mer på gårdar och torp, liksom.
Ja, okej. Okay. Alltså här, om man säger Forsmark, så är det ju, allting är ju ganska hårt påverkat, alltså allt är påverkat av brukets verksamhet, för att även om gårdar och byar egentligen ägde skogarna, så hade ju bruken sån här koldistrikt och rekognitionsskogar, alltså där de kunde avverka skog även om de inte ägde marken. Så att,
och Forsmark, det var på 1600-talet eller när etablerades?
Forsmark etablerades i slutet av 1500-talet och drevs till slutet av 1800-talet.
Mm.
Så att det är ju såklart en del av det. Alltså framförallt kolning är det ju då. Och det är väl, det tycker jag är ett ganska tydligt exempel på en mer exploaterande typ av verksamhet. Och kanske största problemet är inte att det är liksom exploaterande, för det är ju liksom, det är mycket som är det, utan största problemet är väl kanske att det är liksom hela tiden expanderande. Alltså det vill alltid ha mer, det vill alltid bli större liksom.
Till att börja med, när det gäller kolmilandet och bruket, då brukar man ibland säga att det inte fanns någon skog. För att bruket tog all skog, så därför var det tomt. Men vet du hur det var här med det här?
Ja, det där är så himla intressant tänk liksom. För att det där är ofta en liksom, vad ska man säga, någon slags, vad säger man? Ja, men det är som ett feltänk det där, att tänka att om det är ett bruk här så finns det ingen skog här. För att bruket behöver hela tiden konstant inflöde av skog. Om det inte fanns någon skog skulle det inte finnas något bruk där. Så att tvärtom, bruket betyder att det hela tiden fanns skog som kolades. Sen larmade de hela tiden om att de var rädda att det skulle bli skogsbrist i framtiden. Men att det faktiskt var skogsbrist någon gång, liksom, det finns det inga jättestarka belägg för. Och vad man menar med skogsbrist är också lite oklart. Menar man att det inte fanns skog, eller menar man att man inte fick tag på skogen? Till exempel för att bönderna var upptagna med annat än att kola till bruket liksom. Det finns ju den här kartan från mitten av 1800-talet. Heter den Prins Karls karta?
Okej, den är innan häradsekonomiska.
Ja, det där är en jätteintressant karta. Vänta, jag ska kolla. Ska jag hitta den?
Ja, om du har den här. Det är en bok du har hämtat.
Jag hämtar en liten bok här.
Uh-huh.
Ja, kartan heter Kronprins Karls karta. Den är från 1846. Och den gjorde de för att inventera liksom hur mycket timmer det fanns i skogarna, mer eller mindre. Så då har de ritat in här landskapet, liksom, vad finns det för slags skog? Finns det skog för ved och finns det skog för timmerträd?
Mm.
Och här i Forsmark så är det ju bland de delarna i Uppland där det är gott om timmer.
Mm.
Och det var 1846.
Och sen var jag på väg lite in mot det här mera traditionella gårdstorpbruket av skog. Men det kanske inte du vet någonting om just här. Liksom om man går ännu längre än 1600-tal här kring.
Nej, men alltså innan järnbruket anlades och så långt tillbaka tänker jag att det måste ha varit, ja, så det måste ha funnits jättemycket gammal skog här och gamla träd. Alltså gissningsvis fanns det ju fortfarande mycket, ganska mycket gamla träd även in på 1800-talet.
Mm.
För 1860 så byggde bruket en ångsåg utanför Forsmark. Och man bygger inte en ångsåg om man inte har gott om timmer att hugga. Och där blev ju en slags dimensionsavverkning av den här trakten.
Vilken väg ska vi gå nu då? Jag menar, till att börja med kanske man skulle fundera på då hur du har tänkt kring skogarna här i Gunnarsbo och hur du har tänkt att göra på något annat sätt som är bättre och som skulle reflektera ett annat tankesätt.
Alltså det första jag skulle liksom vilja lyfta fram då, det är att gå långsamt framåt. Att inte börja med att hugga, inte börja med att liksom exploatera. Utan att först ta sig tid och lära känna platsen. Det tror jag är det viktigaste. Och det kan vem som helst göra. Det behöver inte vara liksom, du behöver inte vara, känna dig som en flummig animist liksom för att göra det, utan att det kan räcka med, jag vet inte, röja upp en stig i skogen. Det var bland det första jag gjorde, så att jag hade en fin runda liksom. Och sen successivt då lär du dig vad grävlingen är, du lär dig vad vissa fåglar häckar, du hittar kanske ett rovfågelbo och lär känna platsen på ett ganska naturligt sätt liksom, för att du bara går en runda då och då. Och det är väl det jag är gladast att vi gjorde, att vi stannade upp liksom, och sen lärde vi känna platsen. Och efter ett par år då började vi då istället hugga granarna i brynen längs med åkermarken som höll på att växa igen.
Precis, för det är inte så att du förespråkar att man aldrig ska fälla ett träd.
Nej, alltså vi har ju huggit här sedan 2016. Tror jag det var. 2016 eller 2017. Något sånt där. Och det tycker jag, det ger, dels så ger det en inkomst och dels så ger det också, det är väldigt, väldigt fint att få bruka ett landskap och att få nyttja ett landskap, och speciellt om man kommer i kontakt med tacksamheten liksom, för det man faktiskt får liksom, och det landskapet ger, att det här landskapet då ger oss möjlighet att vara här och jobba liksom, i skogen utan att förbruka landskapet.
Men varför har ni tagit ner granar i brynen?
Vad kan man säga? Alltså, det var väl mer liksom en liksom lite vad ska man säga? Landskapsvårdande liksom skötsel. Vi ville hålla åkermarkerna öppna, för morfar hade gjort det alla år trots att det var ingen som brukar gården. Och de här granarna började växa in i åkermarken. Och vi tänkte att om vi tar bort de här granarna så blir det öppnare mot åkermarken och det växer inte igen. Och vi gynnar även då en del lövträd som stod i brynet. Så att vi började faktiskt att göra det. Och det var ju väldigt mycket jobb, för det var enorma granar. Första året hade vi bara en liten vinschtraktor, så jag vinschade upp varje stock liksom. Sen året efter tror jag vi köpte en sån här kran. Och när vi hade hållit på i 2 år, då kontaktade vi Skogsstyrelsen och då visade det sig att man faktiskt kunde få stöd för just det.
Bryn av verkligen.
Lövrika bryn, ja. Mm. Att hugga i lövrika bryn. Så det var, då fick vi också stöd för att fortsätta sen en liten bit. Så vad kan man säga? Det var väl liksom en åtgärd som både gynnade biologisk mångfald och kulturvärden, eller vad man ska säga.
Sen är det lite lättare att fälla träd ut mot öppen mark.
Ja, de föll av sig själv.
Men var det biologisk mångfald som var den främsta motivatorn där, eller har det ekonomiska varit en motiv för er? Ni behöver egentligen inte det. Pengarna för att överleva liksom.
Alltså mina mamma och pappa har ju nu pappa pensionär, men då hade han ett annat jobb.
Mm.
Och mamma jobbar ju fortfarande. Så att de har ju andra jobb. Jag pluggade då när vi började. Så jag hade ju också en inkomst. Jag skulle nog säga att det var framförallt för att vi tyckte det var kul.
Mm.
Som vi gjorde det. Jag skolkade och åkte upp hit och högg. Och så gjorde vi det på helger.
Mm.
Så jag skulle säga att det var framförallt för att det var kul. Jag tror att det är ganska många som brukar skog som är, om man är engagerad liksom, som också tycker att det är kul. Det är därför man gör det liksom, delvis.
Behöver man inte gå på gym och så eller?
Nej, det är sjukt bra träning att gå med motorsåg.
Ja, vi har ju hållit på och öppnat upp rävbacken och sådär, och det är ju för av biologisk mångfalds skäl. Så ur mitt perspektiv så är det ju liksom väldigt viktigt att vi har ungefär hälften av den biologiska mångfalden som är knuten till öppen mark, till ängs- och naturbetesmark och liksom åkerkanter och bryn och sådär. Och sen har vi, om man gör det väldigt enkelt, den andra liksom delen på land finns i skog. Så att ur mitt perspektiv finns det ju starka biologisk mångfald skäl att öppna upp den här marken då och släppa in de här ljusälskande arterna.
Absolut, det gör det verkligen. Sen så har jag liksom mer och mer blivit mer lite ödmjukare inför att jag kanske inte vet. Liksom. Och även försöker ställa mig frågan, liksom, vem är jag att göra det här? Vem är jag att ta det här beslutet? Och även om den här, även om det här är en gran i ett bryn som kanske var lite öppnare förut. Vem är jag att bestämma att den här granen inte ska få växa här? Liksom, vad har jag för motiv liksom, till det? Att verkligen rannsaka sig själv. Det är någonting jag försöker göra mer och mer. Liksom, så att inte, för att man kan lätt komma in i något slags kontrolltänk annars. Att bara, jag vet exakt hur allt ska vara, jag ska kontrollera allting. Och så springer man runt här som gud. Liksom, även när du går promenader. Liksom, ja, du ska inte vara där, du ska vara där, du ska inte vara där, du ska vara där. Liksom, och så går man runt så och kontrollerar hela landskapet. Så är man tillbaka i det här gamla tänket liksom, av att vi ska dominera naturen. Liksom, fast man bara egentligen vill hålla på med biologisk mångfald. Liksom. Och att det finns en liksom en viss, det finns en fälla där liksom, och att man, jag tror man liksom kontinuerligt behöver rannsaka sig själv.
Nej, men jag förstår vad du är inne efter, och jag vet ju att du har kritiserat ett alltför, vad ska jag säga, hårt naturvårdstänk där man går in och beställer en viss typ av natur, så köper man in den tjänsten så att man får den naturen som man har köpt liksom. Men eller stämmer det att du,
ja, det är väl, det är liksom, det är aldrig så enkelt kanske, men absolut, jag tycker att man ibland är för schablonmässig liksom, och att jag tycker att när naturvård liksom riktar in sig på en art liksom, eller en viss naturtyp, och säger att det här vill vi ha, det här ska vi prioritera. Och sen då liksom bara använder de medel som behövs för att nå det målet. Liksom. Så kan det liksom på något sätt, det här kanske man inte får säga, men det kan liksom likna ett distanserat sätt som bygger på exploatering för pengar. Bara att det är ett distanserat sätt som bygger på exploatering för att gynna biologisk mångfald. Som också vi har bestämt att vi vill bevara, och vi vill bevara den här arten eller den arten eller den andra arten, och så bara formar man landskapet ut efter ett mål som man själv har bestämt liksom. Och att alltså jag tror att även där så kan man jag tror att det är liksom farligt att gå den vägen, för att jag tror att vi inte löst det riktiga problemet då liksom. Utan då har vi bara...
Vad är det riktiga problemet?
Nej, men det riktiga problemet är att vi inte har en sund relation till naturen. Liksom, mm. I hur vi förhåller oss till naturen och hur vi brukar naturen. Och det där är liksom...
Vad menar du med naturen där? Det är ju så vagt begrepp.
Ja, men kallar det landskapet eller vad som helst.
Liksom. Allt levande förutom oss själv, människan.
Alltså, vi exploaterar ju människor också. Men... Men nu tänker jag kanske liksom framförallt på liksom exploatering av resurser i landskapet. Liksom, oavsett om det är skog eller om det är åkermark eller gruvor eller vad som helst.
Det som har
liksom
det sexiga namnet markanvändning.
Mm, ja, precis. Mm.
Men du har ju också, vet jag, blivit lite upprörd när andra i den allmänna diskussionen kritisera den artinriktade naturvården och de pengar som går där, och där liksom experter kommer och säger hur man ska göra i landskapet för att rädda en viss art.
Ja.
Så jag försöker komplicera bilden här lite. Det är lite taskigt, men i all vänlighet.
Alltså, kunskap behövs ju. Det är inte det jag säger. Liksom, det vi behöver, jag tänker absolut att vi behöver kunskap. Vi behöver framförallt veta vad vi hugger. Liksom, om vi hugger, eller vi behöver veta vad vi exploaterar, oavsett vad det är. Liksom, för att kunna göra medvetna val. Det är ju steg ett. Liksom, och för det, eftersom att vi liksom inte... Vi har så himla låg kompetens liksom, på, som grundnivå av naturen liksom, så behövs det experter. Liksom. Och det kanske behövs ännu mer nu, eftersom att naturen är så utarmad. Att vi måste gå in och se, liksom, ja, men är det här verkligen, är det värdefullt eller som ska man säga, är det liksom en extremt artrik miljö eller inte? Ja, på det sättet behövs absolut experter, och jag tänker att det framförallt är experter som har stått för en stor del av skyddet de senaste 100 åren liksom. Och det är därför, det är kanske därför jag alltså de experter och artnördar liksom som Mats Karström och andra som har jobbat liksom hur länge som helst med skydd av skog, utan dem så hade vi liksom, så hade vi inte haft liksom ens hälften av de reservat vi hade, som vi har idag liksom. Så att jag vet inte vilka andra som har jobbat med att skydda natur i stor skala förutom just experter, eller vad man ska kalla det liksom, oavsett om det handlar om betesmarker eller skog.
Men du, det jag kom att tänka på då, det var ju att du pratade om det här att ge tillbaka någonting, liksom det reciproka, eller liksom som Robin Wall Kimmerer är inne på. Det är också det som man pratar om när det gäller, ja, men som regenerativt jordbruk eller regenerativ betesdrift, eller nu finns det till och med regenerativ turism, när man ska liksom då, regenerativ naturturism, då ska liksom naturen bli bättre tack vare turismen liksom, eller rikare eller, ja. Men jag tänker när du tar ner granar, är inte det också ett sätt att se som att man ger tillbaka någonting, att du gynnar ju någonting, du kanske har haft mer gran än du haft vildbin som kan gräva i marken liksom.
Alltså det där är en liten tankevurp också, tänker jag, för jag tänker att om du tar ner gran, då ska du ge någonting tillbaka till gran. Alltså man ger någonting tillbaka till det som du skördar liksom. Förstår jag menar?
Ja, det beror ju på vad du menar att du skördar, för att du kanske vill ha bina som pollinerar äppelträden, eller liksom, det kan ju finnas andra delar i det hela.
Det är sant. Men det är så jag har sett på det nu. Vi har ju bara huggit gran i vad blir det nu? Liksom, men 6-7 år. Och det vore ju väldigt konstigt om jag liksom, om jag då ville visa min tacksamhet till någon annan än granen liksom. För det är ju den som har gett oss både inkomst och sysselsättning och nöje liksom, under den här tiden. Så att det är väl så jag försöker tänka. Jag tänker att det där med liksom ömsesidighet, det finns i vår kultur, men det är liksom, det är inte riktigt hela vägen liksom. Tänk många skogsägare som hugger sin skog, vissa tänker kanske, men jag har planterat 2 nya träd, det är liksom mitt sätt att ge tillbaka till skogen. Sen råkar ju det liksom i praktiken leda till en ännu mer utarmad liksom artfattig miljö, så att det funkar ju inte liksom. Men om man tänker till exempel jägare som skjuter rådjur, då är det kanske ganska vanligt att de utfodrar rådjur på vintern, för att de vill att rådjur ska klara sig så att de har något att jaga. Jag tänker att det behöver inte vara svårare än så, liksom en slags ömsesidig relation. Du ger någonting tillbaka, och då känner jag att om jag har huggit gran nu i 7 år, då är det mitt ansvar att ge någonting tillbaka till gran just.
Mm. Ja, men det är spännande att du tänker så. Jag tänker i Robin Wall Kimmerers bok Braiding Sweetgrass, där är ju ett exempel är ju just sweetgrass, doftmyskgräs, där hon...
Och det finns faktiskt här också.
Ja, vad kul! Ja, det är ju samma art. Det är ju coolt. Har du gjort vodka?
Nej.
Nej. Det är farligt med vodka, men det är ju coolt med doftmyskgräs och vodka. Men hon visar ju mer på forskning att där man har skördat doftmyskgräs, där är det mer doftmyskgräs, eller de är lättare att finnas kvar, medan där man har övergivit den här skörden, där är det lätt att det växer igen och doftmyskgräsen försvinner. Vilket ju liknar lite liksom ängar i Sverige, om man ska dra någon liknelse. Men hon har ju också en liknelse om där man tappar lönnsirap från lönna. De har ju den här, vad det nu heter, sugar maple.
Mm.
Ja. Kan det heta sockerlön på svenska?
Jag gissar på det.
Ja, vi kör på den. Men där handlar det också om att hålla undan annat för de här lönnarna för att de ska kunna fortsätta ge. Eller hur? Så att,
exakt. Det där, så det där blir ju en väldigt så här down to earth liksom ömsesidighet, tänker jag. Och där kan man ju tänka han Ola Engelmark, va, heter han, som, som skördar granskott. Jag tänker att han kanske håller undan andra träd som växer upp runt granen så att han får så mycket granskott som möjligt. Liksom. Så får han någon slags granskog. Mm. och om jag liksom hade levt på att skörda något annat träd liksom, eller jag vet inte, skörda björksav eller någonting, då kanske jag hade hållit undan granar runt björkarna. Det är ju som en tydlig ömsesidighet liksom, att man ger någonting tillbaka då till björkarna där. Och jag tänker att det liksom är att det är mer så man tänker liksom, så att det blir som omvänt liksom, att tänka att jag tar bort granarna som tack för vad då liksom, förstår jag menar, utan det här blir någon slags, nu är vi sjunde året in på någon slags grankultur här där vi liksom bara skördar gran liksom, och då är det ju naturliga att vi bygger liksom tacksamheten på just gran. Vi borde ju dyrka gran, ha tacksamhetsfestivaler till gran liksom. Även på samhällsnivå, både gran och tall, det är liksom, de är ju lika vanliga, och var är liksom festivalerna som hedrar gran och tall som vi tydligen älskar så mycket liksom i det här landet. Det kan ju vara, ja, det är lite så jag tänker.
Men jag förstår det. Det jag försöker trockla runt är ju liksom, i den allmänna diskussionen så är det många som säger så här att, ja men naturen klarar väl sig bäst själv. Bara låt den vara, rör ingenting.
Alltså jag skulle reagera både ja och nej. Jag tror att i många fall är det så. Majoriteten av fallen så kan vi nog låta det var liksom att tillit. När man pratar äng så är det en sak liksom, för då måste du sköta det nästan varje år. Skog, störningar i skog sker ju liksom ganska sällan. Om det är storm eller brand liksom, om man inte pratar skogsbete då, så är det ju liksom, det är så sällan så att det är svårt att överblicka liksom, och det är svårt att förutsäga också om det kommer brinna eller inte. Och det är ju vissa naturtyper som då är liksom skötselkrävande då. Men varför är de skötselkrävande? Jo, de är skötselkrävande för att de här naturliga störningarna inte finns. Och då är det ju framförallt brand. Man pratar om en storm, finns ju fortfarande. Det blåser ju liksom.
Men du var ju inne lite på skogsbete också. Ja, som en form av störning i skogsmark.
Ja, alltså skogsbete är ju en form av störning. Men alltså många liksom tänker att skogsbete har format landskapet. Men det har det bara gjort till en viss liksom grad. Jag menar här har det ju framförallt varit brukets kolningsverksamhet som har skapat enormt mycket luckor, en gles skog och liksom bönders brukande liksom. Och sen har ju det liksom gett upphov till ett bra bete liksom. Men kor går inte runt och liksom, som det har varit mycket här och kor och får, de liksom kan ju inte hålla tillbaka en skog. Liksom. Hade man låtit det vara, då hade det blivit en granskog här också på sikt antagligen då. Om det inte hade brunnit löpande. Liksom.
Nej, för det jag tänker på, det är väl kanske att när man säger det här att naturen klarar sig bäst själv, då är det ju en artfattigare natur. Vi pratar ju om utdöendet av de stora däggdjuren. Liksom. De finns ju inte längre. Liksom alla processer och störningar som fanns tidigare. Men arterna som finns där är ju framväxta, har evolverat i ett landskap där de funktionerna funnits. Liksom.
Ja, och det. Precis, så att jag tänker att det är vi som har dragit undan mattan för de naturliga störningarna i många fall. Liksom. Det är vi som har släckt bränderna, eller det är vi som släcker bränderna och sådär. Och då kan man ju fundera.
Numera, liksom, en gång i tiden var det kanske människan som fjuttade på.
Ja, precis. Historiskt sett har det nog varit många liksom, bränder som har spridits från människor. Mm. Men då kan man ju liksom, som i Nedre Dalälven då, där vi jobbar ganska mycket med länsstyrelsen, då, där det är svämskog, men skogen svämmar inte som den gjorde förr i tiden på grund av att Dalälven är reglerad. Då kan man ju, då är ju tanken att man går in och gör åtgärder då för att liksom, för att få någon slags effekt som liknar svämningen, vilket ofta då liksom går ut på att röja gran.
Och hur ofta är de där svämskogarna igenväxta älvängar liksom?
Ja, alltså hela det där, stora delar av det där landskapet är ju ett gammalt kulturlandskap också, ska man komma ihåg. Det är ju, dels är det ju bruk, liksom gamla bruk där, också har det ju varit mycket byar och bönder. Så att alla de där, många av svämskogarna har nog haft skogsbete, och många av de där näringsrika markerna liksom längs med älven är ju före detta ängar. Så att det är lite svårt att säga, men liksom jag köper inte riktigt tanken att liksom att det är någon ömsesidighet där, för då är det vi som har liksom förstoppat vattnet och sen går vi in och röjer gran och säger att vi är hjältar liksom. Men för naturen så går det ju ändå på ett ut eller minus antagligen, eftersom att det faktiskt inte svämmar någonting fortfarande, även om vi hugger gran. Så att
det är spännande, i Danmark när de pratar om restaurering så pratar de alltid om vattnet först liksom. Och det är i Sverige, alltså det är ju vanligt att man restaurerar vattendrag och sådär, river ut dammar, men när vi pratar om naturvård, i alla fall så som, när jag försöker rannsaka mig själv, då är det inte lika vanligt att man tänker på vattnet i landskapet först liksom. Men i Dalälven så är det ju så himla uppenbart att
det är kanske det tydligaste stället i Sverige liksom. Jo.
Och det blir bara knas om man inte gör någonting åt vattnets väg liksom.
Mm. Men det går väl lite liksom, alla har väl insett att det är väldigt komplicerat att göra någonting, för att
jag kanske går att göra för fiskarnas skull liksom. Ja. För då pratar de om 60 villor om året som man behöver liksom, den el som går förlorad om man skulle släppa vatten så att det skulle räcka för fiskarna, men det skulle ju inte räcka för svämskogar och älvängar och sånt alltså. Då behövs det mer dynamik och mer alltså att den höjer ytan, höjs och sänks mer. Ja, men nu har vi flummat ut lite. Jag förstår det du är inne på, men det jag ville komma tillbaka hit till Gunnarsbo och dina åldersbestämningar av granar, för det är ju, tycker jag, för det här, den här platsen som jag ser det, så har det fått mig att tänka till väldigt mycket. Där vi har tagit bort gran så har vi aldrig haft någon gran som har varit äldre än 80 år. Och då skulle vi, hade den varit äldre än 100 så hade vi nog lämnat. Mm. Och vi har tallar som är betydligt äldre och de har vi lämnat. Men hur ser det ut här?
Ja, alltså, om jag backar bandet lite, så det var egentligen i vintras som idén landade att jag ville ge någonting tillbaka till granarna liksom, på platsen då, för att jag hade skördat gran under lång tid. Och det som jag kände att granen behövde liksom, det var någon slags statushöjning liksom, för att det är så mycket prat om gran som någonting negativt hela tiden, trots att det är Sveriges artrikaste träd.
Vi brukar säga att den som har fällt en gran på inägg och mark inte har levt förgäves. Det är sådana saker
är jag sant? Tänker på. Den hade inte ens hört.
Jag måste jävlas lite med det.
Ja. Nej, och det här är ju bara granar på inägomark som jag har borrat då. Och då tänkte jag att jag vet att det finns gamla granar här. Och då tänker jag att jag gör en undersökning. Sökte ett stipendium och fick det för att borra granar här på vår mark och åldersbestämma dem. Borra, då borrar man in i trädet och så får man ut en liten borrkärna som man kan räkna årsringar på.
Det är en sån borr som man liksom snurrar för hand.
Snurrar in den, ja. Så det var liksom tanken från början, att jag vill ge någonting tillbaka och jag vill höja status liksom, och även slå hål på alla myter som finns om att det inte finns någon gammal skog runt bruken. Liksom. För det var det första mellanskogsrådgivare sa när han kom hit. Allt var kaliga för 100 år sedan, sa han. Liksom. För att det är nära Forsmarksbruk. Så, liksom, de där tankarna finns liksom väldigt starkt fortfarande. Det var bara några år sedan som det stod på SKBs hemsida att här i Forsmark finns det inga granar som är över 100 år. Man kan borra första bästa gran liksom, som ser lite äldre ut, så hittar du granar över 100 år. Och här kan du på våra skogar här som inte är kalavverkade, då kan du alltså ha varit skog sen skogen reser sig ur havet. Och de högsta delarna här, det är ungefär 3000 år sedan. Så att det kan ju liksom teoretiskt sett vara typ en 3000 år gammal skog, så tillvida att det har alltid varit träd där liksom.
Och det var ungefär då granen kom till den här delen av landet, va? Så att
ja, precis.
Det kan ha varit
man tror
gran
det.
Här så ja. Länge som det kan ha funnits gran här liksom.
Jo, absolut. Det kan ha varit. Det här var en liten ö som stack upp här och längst ut faktiskt i skärgården. Där, här uppe i Gunnarsbo då.
Men du har inte 3000-åriga granar.
Nej, precis. Men då gick jag igenom och borrade 50 träd då, och försökte sprida ut det på vår mark då, på 45 hektar spred jag ut det. Och gick bara då i de skogar som inte har varit kalavverkade såklart. Vilket är kanske hälften ungefär. Och första trädet jag borrade var typ 160 år. Och jag borrade ju många träd som var 130, 140, 160, 170, 180, 190, 200. Och det äldsta trädet jag borrade var 230 år. Och det här alltså på inägg och mark. Egentligen väldigt nära gården. Liksom det är inget träd som är längre än ett par 300 meter. 300-400 meter kanske från gården.
Och sen är det bara någon kilometer till Forsmark?
Ja, det är väl 2,5 kilometer till Forsmarksbruk.
Mm. Så att den gängse historien säger att här var det inte ett träd, eller det vanligaste.
Ja, precis. Ja, och nej, precis. Så för 100 år sedan fanns det 130-åriga granar uppenbarligen.
Mm.
Så att det är ingen liksom rocket science direkt, men uppenbarligen behövs det för att skifta liksom vår idé om hur landskapet såg ut. Och det säger även en del om att liksom. Och i våran skog finns extremt hög biologisk mångfald.
Okej, så vad, de här granarnas ålder, hur har det fått dig att ändra din inställning till markerna här kring, eller liksom ditt förhållande till dem?
Alltså, man blir lite mer ödmjuk liksom. Även som jag sa tidigare, liksom, vem är jag att välja att liksom ta ner det här trädet? Om det är liksom 170 år. Vad har jag för motiv? Liksom, hur kan jag motivera det? Jag tycker man ska motivera allt man gör. Liksom. Ändå ganska noga. Och jag tror att de flesta kan förstå att man inte ska hugga ner 170-åriga granar i onödan. Men det andra är också att det är ganska svårt att veta om en gran är 170 eller om den är 100. Om du inte har väldigt tränade ögon.
Är det supersvårt? Jag kan inte det.
Nej, så att även där är det viktigt att gå in med en ödmjukhet liksom. Och det här, för mig så började det här även liksom när jag jobbade på Länsstyrelsen i Gävleborg och vi var ute vid Dalälven och vid två olika tillfällen, en gång gjorde en åtgärd för en asp i Färnebofjärden då. Och då friställde vi några...
Fisken eller trädet?
Trädet asp, bland annat för att gynna vitrygg hackspett då.
Mm.
Men för att det var skog som var klassad som svämskog. Men då när jag fällde de granarna såg jag att de var 135 år. Och då tänkte jag liksom bara, shit, men hur gamla de här asparna? De kanske bara är typ 80. De såg inte ut att vara äldre än 80-90 år liksom. Nu har jag huggit en 135-årig gran för att gynna en 80-årig aspa. Man kliar sig lite i huvudet och undrar vad man håller på med liksom. Sen går det säkert att motivera liksom. Men det var liksom ett par sådana tillfällen där jag bara shit, det kan nog vara liksom viktigt att ta ett steg tillbaka och verkligen fundera på om vi lyssnar på platsen eller om det är mer att vi har en bild av hur det ska se ut och sen formar vi landskapet efter vår bild liksom.
Du har kurser här, eller hur?
Ja, jag började ha lite kurser nu i höstas faktiskt.
Så vad är det man gör då?
Det har varit framförallt skogskurser. Så grundläggande skoglig ekologi kan man säga egentligen. Naturvård, ekologi, lite kort om produktion, lite kort om hyggesfritt också har jag haft. Och sättet vi brukar marken såklart. Och så även skogshistorik liksom brukar jag få in mycket. Och en hel del arter. Sen har jag ju även lite andra kurser också. Liekurs, gärdsgårdskurs.
Och då utgår du från Gunnarsbo?
Ja, Vi är på vår mark liksom, som jag har med tiden lärt känna väldigt bra.
Och jag har ju varit med på en skogskurs här. Det var otroligt spännande. Och sen så var det så himla någon slags konstigt perspektiv jag fick när jag insåg hur nära kärnkraftverket vi faktiskt är. Och att det ändå är sån naturskogsmiljö liksom.
Ja, och jag menar, Gunnarsbo är ju en extremt artrik plats i sig. Liksom. Dels för att det finns mycket gammal skog, men också för att det finns en så stor art, liksom stor variation av naturmiljöer. Men det intressanta också att det här finns det ju faktiskt, i Forsmark finns det ju på landskapsnivå väldigt mycket skyddsvärd skog. Vi har ju Forsmarks ekopark, som sagt, och så har vi Gunnars på här. Sen vid kusten söder om kärnkraftverket har vi Kallriga fjärdens naturreservat. Och sen norr om har vi Skatenrångsens naturreservat på ett par tusen hektar. Så att det är, och det finns faktiskt ganska mycket frivilliga avsättningar här på de stora skogsägarnas innehav, markinnehav. Så att, ja, det är väldigt fint att vara här, även om det delar är liksom exploaterade och det har en historia av liksom exploatering med bruket, men uppenbarligen så finns det väldigt mycket naturvärden kvar här.
Och jättesnällt att jag fick komma hit och sitta här i köket och prata med dig.
Ja, det var lyxigt att du kom hit.
Och är det något annat du vill säga på band? När vi...
För övrigt anser jag att... Nej, jag vet inte. Tycker du att det blir bra, eller?
Ja, men det blir jättebra.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Om du vill höra mer av Ingmar kan du lyssna på hans reggaeband Källan eller på hans punkband som heter Prunk. Det finns en film med Ingmar som du hittar på natursidan.se. Natursidan.